Jaha, då är det fredag och då är det dags för Placera podden igen. Det är fredag den 24 januari och jag ska börja med att passa på att gratulera min bror som fyller 52 idag. Jag pratar med honom nu på morgonen.
Får gratulera.
Ja, grattis.
Kul för honom. Det är som sagt fredagspodden, som vi, eller den heter, det är en fredagspodd. Jag bjuder in två förvaltare för att snacka lite om det som har hänt och det som kommer hända i närtid. Och dagens gäster är Oskar Karlsson från Handelsbanken. Välkommen Oskar.
Stort tack.
Och vi har Mattias Eriksson från Coeli.
Tack.
Välkommen Mattias.
Tack, tack.
Hur är läget?
Mycket bra.
Ja.
Kul att vara här.
Väldigt bra. Mycket
härligt,
trevligt.
Härligt. Som vanligt i den här podden så brukar vi börja med några aktuella ämnen. Jag vet att det är rapportperiod. Vi tar det som ett separat ämne. Så de kommer också, jag lovar. Men det är mycket som har hänt. Det har varit ganska många bolagsnyheter den här veckan. Jag tänkte att vi börjar direkt i gamingindustrin och Stillfront. Den här omåttligt populära aktien. Jag tror enormt många förvaltare som vill prata Stillfront. Mm. När de träffar mig eller andra sammanhang. Aktien har också gått oerhört bra. Fantastiskt bra. Slagit de övriga gamingaktierna med råge. Och man gör ytterligare ett förvärv. Man köper Storm 8 för knappt 3 miljarder kronor, va? Och det borde som omsätter ungefär 1 miljard. Har jag rätt, Oskar?
Det stämmer, det stämmer.
Vad säger du om den här affären? För du är ju en Stillfront lover.
Ja, precis. Nej, men vi har varit Stillfront lovers under en lång, lång tid här i de olika stegen. Och det har ju naturligtvis gått bra, men det har varit en ganska skakig resa också med både lite ups and downs. Mm. Men jag tycker det här senaste steget man gör, det här förvärvet, ser fantastiskt spännande ut. Det breddar ju deras spelarbas till lite nya segment, vilket är väldigt välkommet. Det blir lite nya geografier och det blir lite nya typer av spel. Så på det hela taget så tycker jag att det breddar portföljen och sänker risken.
Så kursreaktionen var motiverad, för den gick upp ganska mycket på den här nyheten?
Ja, jag skulle säga att det finns mer, klart mer att hämta givet att EBIT går upp väsentligt. Ja. Samtidigt som du som sagt då sänker risken i bolaget genom nya segment, nya typer av spelare och nya geografier. Ja. Så riskpremien ska ju också ner på där.
Okay.
Men det är en intressant resa. När jag började kolla på Stillfront för ganska länge sedan, då var det ju THQ, nuvarande
Embracer
som Lars Wingefors som var helgonförklarad och är fortfarande.
Absolut.
Verkligen.
Men då var det nästan ingen som pratade om Jörgen.
Jag håller helt med, jag håller helt med.
Och nu han har blivit helgonförklarad.
Nu är han gud också.
Ja, men det är otroligt starka profiler.
Det, ja, det påverkar ju förvärven och hur de tar sig emot också.
Mm.
Så nu när de gör ett förvärv, då blir ju det direkt
just det.
Bra, ett bra förvärv.
Mm.
Innan
man litar sen också liksom,
exakt.
De gör bra grejer.
Exakt.
Mm. Och det tror jag det. Även de bolagen som blir förvärvade gör. Mm. De känner att här får vi ha kvar vår identitet, kommer vi får driva våra plattform. Bolag. Mm. Vi är inte en del av en jättestor global maskin. Och det tror jag har varit lockelsen.
Mm. Ja, otroligt spännande att följa och se om den här aktien kan performa lika bra som gjort senare. Desto tråkigare var det väl ändå för MTG, Mattias. Vad var det? Man avbryter alltså förhandlingarna med Huya, tror jag de heter. Och det angående, var det? Joint Venture i Kina kring e-sport. Och e-sport är ju ett segment som
Kina är ju en,
har
naturligtvis en jättemarknad. Och aktien steg, för att det var 14% när de annonserade det här.
Ja.
Så att den då faller brant när man avbryter samarbetet, det är ju ganska naturligt.
Varför gör man det? Vad vet vi egentligen om orsakerna och sånt där? Vet vi någonting om det?
Nej, jag tycker inte man vet så mycket om MTG i det stora hela heller.
Nej.
De är bra på storytelling och sen är jag skeptisk till alla de bolagsförvärven de gjort som har byggt MTG. Jag är osäker på om alla de här bolagen verkligen är bra, att en bra struktur. Jag tycker inte riktigt de har visat det.
Men det är onekligen så att e-sport, det tog mig ett tag att fatta hur stort det är och vilka möjligheter som finns.
Ja, absolut, e-sport är ju stort och kommer sannolikt bli mycket större.
Men de är inte ensamma.
Nej, och frågan om MTG blir vinnaren eller om det blir någon annan.
Har du tittat på MTG, Oskar?
Jag har tittat lite på det. Jag delar Mattias uppfattning i väldigt stora drag där. Jag tycker väl, vi gillar ju gaming-segmentet generellt. Det finns stor, stark strukturell tillväxt där, men jag är inte helt säker på att det är i MTGs segment där de verkar, där de långsiktiga uthålliga marginalerna finns.
Okay.
Och ännu så länge har vi ju inte ens sett tillväxten ta ordentlig fart. Så det finns väldigt mycket att bevisa där.
Så att det var motiverat att, som du sa, aktien steg kraftigt i samband med att man annonserade det här joint venture. man ska också tappa på det.
Ja.
När det avbryts. Precis. Sen tycker jag, med all respekt för Stillfront MTG, men jag tycker fortfarande senaste dagarnas stora nyhet är Collector. Jag tycker denna nyheten, det finns så många dimensioner på det som är så intressant. Man, om vi ska försöka, man gör reserveringar för ökade kreditförluster, man gör IT-nedskrivningar, företrädesemission, man blir uppkallad till Finansinspektionen, man byter styrelseordförande från Lena Aple som grundade bolaget 99 tror jag till Erik Selin, och så blir det lite vinstvarning i samband med det. Aktien störtök och drog med sig också en del av de andra nischbankerna, rätt eller fel, men det gjorde man. Vad säger man om hela den här storyn?
Ja, när jag träffade Collector, jag gav dem ett par chanser. Det var väl ett par olika vd då för mig. Det var ju en kvinnlig vd innan han Nossman tog vidare. Mm. Och de har ju aldrig haft en strategi, utan de har ju bara varit helt opportunistiska som jag uppfattade det.
Okay.
Vad vill ni göra? Vad vill ni addera för värde till kunderna? Vad har ni för existensberättigande? Vet inte, vi får se. Vilka möjligheter som bjuds.
Okay. Lite opportunistiska.
Verkligen, helt och hållet. Mm. Så jag tyckte det lät väldigt märkligt. Och jag skulle inte ta det där med tång.
Det skulle inte jag.
Nej.
Har du tittat på det, Oskar? De här
nischbankerna? Man tittade lite på det i samband med att det noterades. Och sen har man ju bara noterat ut med vägen att det är krediter och det växer väldigt mycket. Och i det långa loppet tenderar väl det att på något sätt bli jobbigt. Och risken är väl att det är ungefär här vi står nu då.
Ja, just det.
Men sen är det också det här med att det har varit väldigt turbulent i ledningen gång på gång. Som har avskräckt ytterligare.
Men vi pratade om gudaförklarade ledare. Erik Selin är definitivt en gudaförklarad ledare. Jag tror inte det finns någon som är så omtyckt som Erik Selin. Han har ju varit inne i bolaget tidigare givetvis genom ägandet. Men nu tar han över som styrelseordförande. Är inte det liksom bra grejer? Ja, det vet vi inte än. Men
nej, ja, det räcker inte för mig i alla fall.
Det gör inte det. Men om du inte tar i Collector med tång, tar du någon av de andra? Det är väldigt, de är ju ganska diversifierade de här. Alltså Hoist håller ju egentligen på med något helt annat.
Ja, exakt.
Och dras oftast med i det här.
Hoist har sina problem med reglering. Jättebra bolag med jättebra ledning, jättebra styrelse och så vidare. Men de har sina problem. Resurs, ja, det är ju egentligen ett spel på konsumtionshetsen, vilket inte jag riktigt uppskattar. Mm. Så de har lite olika inriktningar, men det är inget av det där som riktigt lockar mig.
Äger du några av de här?
Nej, vi äger inga av de här, det gör vi inte.
Och vi måste ju prata lite om Erik Selin, som nu blir styrelseordförande. Han har ju ägt, han äger flera av de här nischbankerna, men han har också, sista tiden ser ut som han gör nya affärer varje dag. Det är Invisio, tog han en stor post i. NetGaming på First North tror jag de ligger.
Vad är den röda tråden?
Nej, men ja, precis. Vad är den röda tråden? Är att han har pengar och vill investera bara? Eller?
Jag vet inte.
Det känns så, jag överdriver givetvis, men det känns som att det dyker upp nya affärer hela tiden som han går in i. Och han är ju väldigt älskad. Jag har haft honom här i studion och han är ju omöjlig att inte tycka om.
Ja, absolut.
Eller hur?
Ja, just.
Vad säger ni om Erik Selin undret? Är det vår stora finansjätte här de kommande åren i Sverige?
Ja, men han har gjort det fantastiskt bra. Absolut. Men sen de här, när han går utanför fastighetssektorn, jag vet inte vad tanken är.
Ja, men det är spännande onekligen.
Ja.
Vi ska prata om rapporten, men jag tänkte först, jag vet inte, någon av er såg ni Bilia? Positiv vinstvarning. Igår, va?
Ja, jag brydde mig inte så mycket om det där.
Men det kom ändå som en liten överraskning ändå, får man väl säga.
Gjorde du det? Ja.
Så att, nej, men det var väl hyggligt mycket av service och eftermarknad där som gick bra, och sen så begagnat helt enkelt.
Ja, det verkar som det mesta går bra för dem just nu.
Mm.
Och det var ju kul med en positiv vinstvarning. Vi har haft en från Invisio som vi nämnde tidigare, kom också med en positiv vinstvarning. Annars har det varit, jag vet inte, det har inte varit så väldigt många vinstvarningar. Det har varit några stycken, det har varit lite olika sektorer. Det har inte funnits någon röd tråd där heller, tycker jag. Eller hur? Det har varit lite hälsovård, det har varit lite Collector, det var lite, någon fordon har kommit. Och lite, det har varit lite...
Ja, mer bolagsspecifikt, de som har varit.
Ja, det har inte varit så att det har varit en tydlig trend.
Ja, tidigare var det väldigt mycket fordonsrelaterat, men det har ju precis stannat av. Det förväntningarna kommer ner.
Det är väldigt spridda skurar, vilket jag tolkar som ganska positivt inför rapportperioden. Mm. Att det inte är liksom en konjunktursektor. Eller
samtidigt verkar det inte vara någon fart uppåt heller, utan det verkar vara ganska stabilt.
Och det är väl lite i den fasen att man betar av gamla lager och det begagnat som går och så vidare. Även den här billiga rapporten är väl ett litet tecken
just det
i det stora hela också, så att säga. Så att det är väl i den fasen som bil befinner sig.
Bra, då har vi betat av lite aktuella ämnen. Ett annat aktuellt ämne är givetvis då rapportperioden. Vi har fått en handfull rapporter den här veckan och sen rullar det på i ökad kraft de kommande 2-3 veckorna. Men några tycker jag är väl värda att uppmärksamma. Vi pratade lite innan det programmet om Ericsson som kommer nu och den följer ganska mycket. Jag säger som alltid med Ericsson, jag har så otroligt svårt att tolka siffrorna i Ericsson. Mm. Det är så många parametrar.
Du är inte ensam.
Och jag, så här, ja, spontant såg det ut som att ja, det var sämre siffror. Men sen förstår jag inte varför den skulle falla så mycket. Jag vet inte riktigt. Jag har
det
ingen
brukar ju vara den typen av reaktioner i Ericsson. Ja. Antingen går den upp 10% eller sen ner 10%. Och nu var det var ju klart sämre än väntat. Ja. Och det enda som var positivt var väl egentligen att de höjer utdelningen ordentligt.
Just det.
Så det fanns inte så mycket positivt att greppa tag i lite grann då.
Men det var inget speciellt som sagt, det är så många, det flashas mycket.
De växer ju ändå lite grann tycker jag. Positivt. De växer ju, Networks växer ju med 6%.
Ja, och de har ju stark marknadsandel där. De är ju starka i USA för möjligheter nu och även i Asien.
Men det är trots det är ju en oerhört tuff marknad. Och det är ju ingen vidare, marknadstillväxten är ju i princip obefintlig, kanske växer lite grann. Ericsson tar lite andel positivt, men det är ju ingen tillväxtstory. Och sen visst, de klarar nog marginalmålen de satt upp. Så svagt positivt, men inte...
Sen är det väl lite att analytikerna har väl dragit ut tangenten hyggligt långt och givet att den här var lite svagare, ja men nu blir det ganska svårt för dem att hoppa hela vägen upp till förväntansbilden.
Då kommer estimaten sänkas och kanske man överraskar Q2 då.
Ja, vem vet.
Okej, jag tänkte på det här med utdelningen du sa, Mattias, om att de höjer utdelningen. Bonava däremot sänker utdelningen.
Den det var lite upprörda känslor läste jag i tidningen om det där.
Ja, resultatminskning. Ja. Det var någon nedskrivning i Finland. Va? Och Hallengren sa att det har varit ett utmanande år. Vilket man inte har hört så ofta om liksom, fastighets- och bostadsbolag. Sådär. Men, och så var det då den här sänkta utdelningen. Ja,
för bostadsutvecklare har det ju varit.
Ja, bostadsutvecklare. Ja. Men de har ju på något sätt, Bonava har ju alltid hyllats för. Jo, men de är ju inte så mycket i Sverige. De är i Tyskland. Där går det bra. Ja, det jag gillar ju Hallengren, jag tycker han är skitrolig.
Jo, han är ju jättebra. Ja. Om man blir positiv när man träffar honom. Och han var ju positiv i den här rapporten också.
Ja, det var han.
Men sen när nästa rapport kommer, då är man besviken återigen. Jag har blivit så besviken så många gånger.
Jag läste ett mäklarkål i morse som sa att man var förundrad över kommunikationen från bolaget.
Ja.
Att det liksom skickar olika signaler. Man säger en sak så kommer något annat lite grann.
Ja. Man är positiv hela tiden.
Ja.
Och det kan ju vara så att han är vdn är positiv som person. Det är ju det är bra det. Det är inget fel i det. Men när man är positiv hela tiden och pratar om att ja, men det här är en tillfällig svacka och vi ska reda ut det här och Sverige kommer igen och Tyskland går jättebra men det var en liten problem här i någon liten detalj.
Mm.
Och sen rapporten därefter, då blir man besviken igen. Och sen fortsätter det här, vilket jag har gjort nu några kvartal.
Ja.
Så har jag liksom tröttnat för länge sedan.
Okay.
Och det kanske till och med vore bra med en ny vd. Precis som man bytte tränare när fotbollslaget går lite sämre så kanske man skulle tänka lite nytt här.
Det är intressant.
Utan att det är något fel i honom.
Direkt. Nej, han är supertrevlig. Jag gillar honom. Har du tittat på Bonava? Är det en sektor som lockar dig, Oskar?
Vi blev väldigt avvaktande till bygg och bostad för 2-3 år sedan här när marknaden i Sverige körde ihop sig. Och sen dess så har det väl kanske liksom inte riktigt kommit tillbaka till den kraften att det ser intressant ut. Sen, jag har ju noterat att JM har gått väldigt starkt senaste året. Och man kan väl sätta Bonava i perspektivet till det så är det ju kursmässigt ett väldigt stort high gap mellan JM och Bonava. Och för några månader sedan kunde man ju ändå börja titta och tänka att men borde inte Bonava kunna börja hänga med här nu? Men utifrån det så är ju de här senaste nyheterna en besvikelse.
Jag får ändå känslan när man läste rapporten att det känns som en del projekt har skjutits framåt. Så kommer det 2020 istället för 2019. Jag såg någon annan mäklare som tror man på tillväxten för 2020. Det handlar sig P7 tror jag, något sånt där. Så känns det inte som att det kan ju bli en möjligt bra investering.
Men du säger en del om nivån på
om man ska tro
förtroende man har till ledningen. Ju. Och sen är frågan också hur jobbig marknaden är. Nu är väl i princip alla överens om att räntorna kommer vara låga i princip för evigt.
Precis.
Men det är ändå jobbigt att köpa en bostad när man ska flytta in om 2 år. Så det är ju problematiken för hela branschen.
Okej, en annan aktie då. Essity kommer också i veckan, va?
Jippie!
Om du gillar du brukar ju älta Essity. Det var väl, siffrorna var väl helt okej.
Jättebra siffror.
Det var väl inte någonting.
Jag tycker det var jättebra.
Ja, okay. Jättebra till och med. Jag säger att de var helt okej.
Ja, men sen är marknaden höga förväntningar och det ska man ju ha i och med att...
Men aktien föll.
Ja.
Och det var då det här att man varnade lite grann för prissänkningar. Det var det som fick aktien på fall.
Jo, absolut. Man har ju höjt priserna på ett väldigt framgångsrikt sätt. Mm. Samtidigt som man har sparat kraftigt och effektiviserat. Så nu när det här vänder, när massapris mot vinden vänder, vilket den har gjort, så får man ju en ordentlig skjuts i och med de här prishöjningarna och att man dessutom har då effektiviserat. Okay. Ja. Mm. Så bolaget är ju slimmat till max.
Ja.
Och super, ett superstarkt bolag som kommer växa, fortsätta växa vinsten i år, skulle jag gissa, med kanske 20%.
Så att det är bara att utnyttja det fallet som var i samma rapporten.
Ja, jag tycker det är absolut. Det är ju en aktie man kan äga och behålla och glömma. Mm.
Jag tänkte vi ska avsluta med kort om en rapport. Vi kommer komma tillbaka till verkstad. Men Sandvik kom i rapport. Och den var först ner och sen, jag tror den stängde upp.
Ja, men det gjorde den. Svagt upp. Ja,
den var ner och så var den upp. Och jag är ju så besatt av organisk tillväxt. Det är ju typ det enda jag tittar på nu för tiden. För jag tycker det är enda bra måttet egentligen. Blicka framåt. Och den organiska tillväxten tror jag var -6%. Mm. Mm. Och det var orderingången, va?
Mm, stämmer. Minus 10 för
och jag följer, jag trackar de här verkstadsbolagen och det var ju sämre än vad det var tidigare kvartal. Så att här gäller det verkligen, så marknaden verkar ändå prisa in att det här är botten nu.
Ja.
Eller hur? Håller ni med om det uttalandet?
Ja, absolut.
Nu måste tillväxten, man börjar prisa in att tillväxten kommer komma tillbaka för verkstad.
Ja, det blir ju, jag skulle gissa att det blir ungefär lika illa i Q1 som i Q4. Mm. Och sen blir det mindre dåligt i Q2. Ja. Och sen kanske det blir negativ organisk tillväxt även i Q3. Sen blir det
för book-to-bill är under 1 för de här bolagen. Många, inte alla. Men Sandvik var den definitivt under 1 i det här kvartalet.
Så det blir ju svårt att växa. De kommer ju inte växa organiskt i år. Och de kommer nog inte växa vinsten heller trots Nej. Besparingar.
Som i andra ord så måste makrot röra sig upp. Jag tror vi fick siffror från Tyskland idag som faktiskt var bättre.
Ja, man hoppas ju på 2021.
Lite från Japan också, också kommer på PMI-fronten. Men det är väl det att det känns som att vi är lite i ett informationsvakuum i verkstad nu i ett, två kvartal till. Där man kan komma i princip med vilka siffror som helst. Både på sales och orderingång. För man handlar på det som händer om ett år eller två. Men däremot så blir det extremt viktigt vad som händer under julirapporterna där i sommar.
Ja,
där kommer det bli väldigt avgörande.
Vi ska prata lite mer verkstad sen. Men jag tänkte att vi har ju som sagt massor av rapporter som är på gång. Och jag bad er plocka fram en hand för bolag som ni ser mest fram emot. Vi kommer inte ha tid att prata om alla för då får vi sitta här väldigt länge. Vilket i och för sig hade varit trevligt. Jag vet att om jag börjar med dig Mattias, så nämnde du Attendo, den gamla doggen, Husqvarna. Där man är orolig för lagersituationen när man går in i Q4, va?
Mm.
Munters, NetEnt, Nobia, jättespännande, och Swedish Match.
Ja,
om du skulle lyfta fram två av dem, vad skulle du säga då?
Nej, men Munters gillar och jag. Det är också verkstad. Men där bör det hända mycket positivt bolagsspecifikt under det här året. Man bytte ordförande 18 december 2018. Så Magnus Lindqvist har varit på plats i drygt ett år. Och det har hänt väldigt mycket. Han rekryterar då Claes Forsström från Sandvik Machining Solutions som har varit på Sandvik sedan 92. En evighet. Så ny ordförande, ny CEO. Och man har, det är ju så mycket positivt på att hända i bolaget under det här året. Oavsett hur konjunkturen går. Om man tog ett tag i organisationsförändringar direkt, för det var en väldigt svårbegriplig matrisorganisation som man har förenklat och framförallt delegerat ansvar på riktigt. Så människor i organisationen vet vem som bestämmer och vem som har ansvar. Om man halverar det antal personer i ledningsgruppen och så vidare. Sen har man exempelvis, det finns så enormt mycket att göra i bolaget. Ganska många lågt hängande frukter. Man har på tok för många produkter, på tok för många artikelnummer. Hysteriskt många.
Aha.
Så man kan nog dra ner det med, om jag är försiktig kan man nog dra ner med 80%.
Kommer det här synas i Q4 redan? De här förändringarna?
Nej, jag tror inte. Jag bryr mig inte så mycket om Q4. Jag tror att det kommer ändå gå i rätt riktning.
Okay.
Men det är under det här året som de ska leverera.
Det låter lite grann som ett Lindab för ett år sedan.
Exakt.
År sedan.
Ja, det är
lite liknande story.
Det jag hoppas på.
Ja. Och det blev ju en väldigt bra story.
Ja. Också totalt underskattat. Ja. Och,
men ganska mycket lågt hängande frukt när det väl gjordes.
Så när rätt person tar tag i det där så kan det gå ganska fort ändå. Och det, jag tycker absolut det är rätt personer på plats i Munters som bör kunna leverera under det här året.
Ja, spännande. Oskar, du har med dig Autoliv, Atlas, Volvo och Concentric. Mycket verkstad.
Mycket verkstad. Ja. Mycket verkstad blir det.
Aha. Vilken av dem tycker du blir mest spännande? Concentric är ju en del som börjar tugga en del om.
Mm. Ja, vi, egentligen både Volvo och Concentric är väl spännande av lite samma anledning. Och det är väl lastvagnscykeln. Och nu blir det väl det här eldopet när Volvo kan visa på om man är ett bättre bolag eller inte.
Väldigt spännande. Den spreaden Atlas Volvo är ju oerhört intressant.
Ja, exakt. Den blir väldigt kul. Och sen Atlas har ju trots att tyngdlagen väldigt ordentligt.
Otroligt hög värdering.
Ja, definitivt. Men också senaste rapporten var ju också otroligt bra. När alla andra började signalera svaghet så såg man ju inga tecken. Och skulle det vara så att man visade en gång till, ja, men då är det väl rimligt med den här värderingen.
Men då har man inte råd att komma med någonting som är typ inte ens lite svagare. Då, kommer det panga på.
Bågen,
men det känns ju inte som att det är ett sånt bolag som gör det.
Det borde inte vara det. Och sen är det också intressant att se vad som händer på vakuumsidan med semiconductor. Infon som har kommit senaste tiden, någon förbättringar där. Det skulle väl också kunna göra att den kan springa.
Det vore ju kul om Volvo kan leverera. För det är ju många som säger att den är liksom, den är väl lägst värderad av storverkstad. Eller?
Det är väl den och Trelleborg, SKF.
Och Concentric är en del som har surrat om sista tiden också.
Det hände stora saker där.
De var de med på, var du där och lyssnade på småbolagsdagarna i Köpenhamn eller?
Jag har kollegor som lyssnade på dem.
De gav tydligen, var där och gjorde ett väldigt bra intryck. Mm. Om jag sa
det. Det har ju varit lite oro kanske att deras pumpverksamhet ska få det jobbigt när combustion engine eller traditionella motorer eventuellt byts ut mot el och annat då framöver. Men nu har de tagit åtminstone två ganska betydande ordrar på framförallt då kylsystem till batterier, vilket gör att men då har man någonting att hoppas på.
Vem är det till? Det vet man inte.
Det vet man kanske inte fullt ut, men det har väl kanske spekulerats i att det eventuellt skulle kunna vara något bolag som börjar på T.
Just det, Tesla. Exakt. Har snackats om. Det är absolut inte offentligt, men det är väl det man misstänker, kan man väl säga. Vad hade du mer då, Mattias?
Ja, det finns lite varje.
Husqvarna där är ju lite dealbreaker i Q4. För det var ju snack här efter Q3 att lagersituationen var oroväckande inför Q4.
Husqvarna är nog i grund och botten ett oerhört välskött bolag. Ja. Jag tycker man får ett väldigt gediget tryckt intryck av.
Vet du vem som kommer från Husqvarna?
Kommer du från Husqvarna?
Nej, jag kommer Oskar från Husqvarna. Jag är från Stockholm. Fredrik Skoglund, småbolagsförvaltaren som jag brukar ha här. Han snackar ju alltid Husqvarna och jag säger, men du är inte objektiv. Det är liksom det är ungefär som jag skulle prata AIK-fotbollsaktier.
Nej, men det är ju dels av lagersituationen, marginalutvecklingen på kort sikt och sen också övergången på längre sikt till el och batteri.
Ja, just det.
Men Husqvarna har ju varit så framgångsrika och är så framgångsrika på produktutveckling och ledande inom robotutvecklade skrippare bland annat. Ja. Så jag tror att de kommer hantera det ganska bra. Men det är ju
kul om de levererar. Det har varit lite med en besvikelse får man ändå säga om Husqvarna-aktien. Det är många som har gillat det, men det har inte riktigt. Det har kommit lite plumpar då och då. Liksom.
Samtidigt, jag tycker det är väldigt imponerande det de har gjort. De får inte mycket cred för det, men de har varit väldigt duktiga på att vara med från början på el- och batteridrift i sin befintliga utrullning. För man såg ju den här Briggs & Stratton, den här amerikanska bensinmotortillverkaren som tankade 40-50% i höstas, som absolut inte varit med på det spåret. Så att de har ju verkligen gjort ett stort skifte, men som man kanske inte fått fullt cred för idag.
Och nu satsning på robotgräsklipparen i USA som börjar synas i år.
Just det. Och då är det, om jag förstått det rätt, att man börjar exponera sig mer mot stora kunder, alltså inte bara vanliga trädgårdar
hemma. På kapitalmarknadsdagen pratar de mycket om flygplatser, exempelvis då, som har enorma gräsytor.
Just det.
Och då behöver inte folk gå runt där och klippa gräs, det kan ju en robot göra
smidigt. Ja, man hoppas lite grann på Husqvarna då, måste jag ändå säga. Ja, jag tänkte, vi ska prata mer aktier längre fram, men jag tänkte bara känna lite på pulsen nu när vi går in i... Eller har gått in i 2020. Den är väl upp, 3% i januari? 2,5-3%. Det är ganska bra. Månaden är inte ens slut. Det här är ju ett otroligt spännande år. Vi har dels ett presidentval som brukar vara bra för börsen. Vi ska prata mer om det. Geopolitiskt känns det som att det ändå har lugnat ner sig. Sen kommer sig den här sjukdomen som har samma namn som öl, corona. Just det. Och vi har centralbankerna som med undantag för Ingves som sänker. Estimaten ser väl okej ut. Om vi ska tro på dem, vinstestimaten. Vad är det egentligen som kan stoppa börsen? Jag har ställt den här frågan till andra förvaltare. Vad är det som kan sätta stopp på den här glädjen under sånt här år? För nu gäller det liksom bara att keep it cool inför presidentvalet. Och allt
det blir lite svårt när räntan är så låg. Ja. Det är svårt att säga exakt hur hur hög värdering kan bli. Den kan bli betydligt högre. Det finns ju någon form av gräns där. Men,
ja, för inte 17 är det liksom president Trump eller för den delen president Obama som har eldat på börserna. Det här är ju bara centralbanker som eldat på det.
Ja, absolut.
Det är väl det. Och det är väl både, det kan väl vara lite läskigt kan jag känna.
Ja, det är väldigt läskigt.
Ja, när man rullar tillbaka det där, det blir ju det blir en ny upplevelse som vi får vara med om.
Och ingen vet riktigt. Och dessutom har vi väldigt mycket FOMO just nu, fear of missing out. Ja. Mm. Det känner jag väldigt mycket, att nu ska alla in liksom. Och den är också lite läbbig.
Ja, och men, den gamla vanliga Tina också, att man inte har några andra.
Men med det sagt, jag har liksom kanske svårt att se att nu ska börsen liksom dyka för att det har gått upp så mycket.
Ja, det är väl, det är oftast någonting som man inte riktigt har tänkt på. Och det här coronautbrottet var ingenting som jag hade förutspått. Så.
Nej, den är
det kan ju vara något sånt.
Den är ju svår.
Ja, det känns nästan, måste man svara en sak så är det väl kanske, för tillfället den, jag vet inte vad det annars skulle vara just nu, men det är möjligt att det dyker upp andra.
Och det är ju ganska stora städer som man har isolerat i Kina. Det är klart att det kommer påverka konsumtionen. Mm. Även om det är stora städer så är det ju fortfarande en väldigt liten del av den totala befolkningen givetvis. Ja. Men det är klart att blir det fullskalig panik, då kommer det synas i siffrorna. Mm. Så är det. Men det är ju som sagt, det är omöjligt att analysera.
Men förra året var ju bara multiplexpansion.
Just det. Nu måste vinsten om makrot komma.
Ja, det borde rimligtvis vara så. Och det vet jag tusan om det gör, med tanke på hur makromiljön ser ut.
Och det är fortfarande vinst nedrevideringar på kartan. Även om det fortfarande förväntas vinsttillväxt så är det lägre och lägre vinsttillväxt som förväntas.
Ja, den cykliska sidan måste ju börja visa tecken på förbättring.
Och jag vet att du skrev det innan, Oskar, det här med värderingsgapet mellan dyra och billiga aktier är också ganska
intressant. Jag tycker nog det egentligen.
Berätta lite om det.
Det känns ju som det viktiga, att börsen i sig som helhet kanske befinner sig någorlunda i det övre intervallet historiskt. Men det kanske inte är den stora faran i det här, utan det är mer att de dyra bolagen på börsen är exceptionellt dyra historiskt sett relativt de billigaste.
Ja.
Och det där är ju lite knepigt. Det pågår ju väldigt mycket strukturella förändringar och disruption där ute. Så i vissa fall är det väl högst rimligt att vissa bolag blir stranded assets och andra kan värderas väldigt högt för att de är i det vinnande segmentet. Det är ju en sak. Men sen så pågår det väldigt mycket sådana här saker som att kvalitetsaktier har prisats upp väldigt mycket mot hygglig value. Och det där kommer nog, det gapet kommer nog stängas på ett eller annat sätt förr eller senare.
Ja, det är frågan hur det gapet
hur och när,
stängs.
Det är lite oklart.
Ja, många bolag, däribland några mindre bolag, är ju väldigt, väldigt älskade.
Ja, verkligen. Det finns ju en del aktier som har, jag menar, vi pratade om gaming-aktier är väldigt populära, men vi har även, vad ska man ta, Beijer Ref och sånt här bolag exempel. Som otroligt många älskar och värderingen verkligen.
Och det går ju väldigt bra för bolaget, det gör det.
Absolut, tveklöst. Men allting har ju ett tak vad gäller värdering, känns det som.
Ja.
Och det känns som att marknaden famlar lite grann nu på hur höga kan värderingarna bli i vissa bolag. Ja. Men det är klart, nedsidan blir ju stor också om det kommer någon form av plump.
Mm.
Vilket vi har sett de senaste rapportperioderna, att det har varit väldigt stora rörelser i aktier både på upp- och nedsidan.
Ja.
Sen kan ju de aktierna sluta överprestera bara på det faktum att cykeln faktiskt blir bättre och att många av de här value-bolagen får ordentlig vinstrevidering, medan de här då som kanske bara växer 3-4% och redan är på P30 bara stannar kvar på perrongen. Det skulle ju också kunna hända.
Ja. Mm. Mm. Sen har vi då det här med presidentvalet, vilket spontant känns som att jag kan tänka mig att han har väldigt många rådgivare, Donald Trump, som säger nu bara play it cool. Ta det lugnt nu. Inga stora utspel. För det här ska ni bara, det ska han bara vinna det här valet.
Mm.
Känns det så?
Ja.
Jag pratade faktiskt med dina kollegor här i veckan, Oskar. Jag pratade med Joakim By och Niklas Lundin.
Mm. Trevligt.
Och de sa ju att om Bernie Sanders eller Elizabeth Warren vinner det här, då kommer börsen gå ner minst 10%.
Mm.
Så att börsen vill ha Trump. Oavsett vad man tycker om honom som person eller hans twittrande.
Ja, men det finns
börsen
mycket,
vill ha Donald Trump som
det finns inte så mycket alternativ heller.
Mm. Nej, det gör inte det. Och han, ja men, oavsett om det är han eller centralbanker eller vad det är, och oavsett vad man tycker om hans twittrande och alla möjliga grejer, han har levererat det han sa att han skulle göra.
Men var det muren då?
Vi har fått skattereformer, om börsen också. Men skattereformer och så vidare liksom.
Ja, skattereformen var ju bra.
Så att, ja, men det känns ju som att det är vad heter det, slam dunk på att han vinner det här valet.
Och sen så har det ju varit historiskt väldigt hög sannolikhet för att börsen går upp. När, bara det faktum att det är amerikanskt valår. För jag tror att det var det. Senaste 23 valåren så har börsen gått upp 19 av dem. Och de andra var liksom 1940, det var 2000 och det var 2008. Och alla de tre var ju hyggligt speciella år på sina sätt. Jag menar, så att, tror man på historiken så...
Konsumenten mår bra, sysselsättningen är bra, börsen går bra.
Ja.
Mm. I ett sånt läge så ska ju inte sittande presidenten förlora.
Nej.
Om man ser på historien.
Mm.
Ja, bra. En liten hyllning där till Donald Trump. Men det är inte så ofta man i svensk media brukar inte vara så. Vi har, jag tänkte att vi ska avsluta med ett antal andra diskussionspunkter. Den ena är lite återkoppling kanske till kollektor till viss del, men bankerna. Mm. Du skrev, finns det något hopp för bankerna, skrev du Mattias.
Ja, så nej, fråga, det finns ju inte.
Det finns inget hopp. Vi lägger ner. Ja. Bra, då går vi över på nästa. Ja, men det är en intressant läge. Nu, amerikanska banker levererar bra i rapportperioden.
Ja.
Det har ju varit ett visst upptick på bankerna här hemma också, vilket förmodligen mer räntestyrt än någonting annat.
Men det är, det är två stora skillnader mellan, eller åtminstone två stora skillnader mellan USA och Europa. Det är så, USA tog ett tag i problematiken efter finanskrisen på en gång.
Ja.
Europa har inte gjort det än.
Nej.
Deutsche Bank är fortfarande konkursmässigt. Ja. Får se när de
vilket
går
för 10 år sedan har låtit helt otroligt.
Ja. Och sen har man då haft en stark ekonomi och som har gett då en hög ränta. Så man har haft en ränta i USA, vilket man inte haft i Europa, som är oerhört jobbigt för bankerna, märker man ju. Så om inte räntan stiger, den stiger lite grann då, men om den inte stiger markant och håller sig i positivt territorium under en längre tid, så får ju bankerna väldigt svårt.
Samtidigt som de går igenom väldigt mycket... omstruktureringar, investeringar, kostnader. Det är mycket liksom...
Och det är mycket fokus på fel saker. Att det är för mycket fokus på att spara och för lite fokus på att hjälpa kunderna. Man måste ta vissa, om man ska växa, vilket man måste göra förr eller senare för att liksom vara en sektor som man ska överleva, så måste man våga investera i tillväxt och inte bara spara överallt.
Men om jag säger så här då, att om man tar Collecta som ett exempel, som visar då ändå att det finns risker i nischbankssektorn. För man har ju pratat mycket om att ett stort hot mot storbankerna är nischbankerna. Finns det en möjlighet eller risk beroende på hur man ser att man har överskattat det hotet? Bankerna visar sig nu, de klarar sig ganska bra ändå. De har inte tagit den här typen av avtal eller vad det nu kan vara.
Nej, bankerna klarar sig ju bra.
De tar lägre risk idag än de gjorde för ett antal år sedan, generellt sett.
Sen finns det ju en ny konkurrens som ska man säga, naggar dem i kanten och är på marginalen.
Och det kommer de ju säkert anpassa sig till, men det tar väldigt, väldigt lång tid och det kostar väldigt mycket pengar.
Ja.
Okej. Okay. Men finns det hopp?
jag tycker bankerna generellt sett är tråkiga i sig med kostnadsfokuset. Jag vill inte vara aktieägare i den typen av verksamhet, tror ingen vill. Alla letar tillväxt av förklarliga skäl.
Så är det. Då är vi tillbaka på det som Oskar pratade
om. Man vill heller inte vara anställd där i och med att man bara ska spara hela tiden.
Det är en jobbig miljö att vara i.
Ja, det är faktiskt en jobbig miljö att vara i. Så det är liksom ingenting positivt, utan bankerna måste våga investera och växa intäkterna. Och på sikt då ska det göra att de får en hög avkastning på kapital. Utan bara att spara sig till framgång, det är inget bolag som har lyckats med det.
Men de investerar ganska mycket också.
De tvingas investera. Och det är klart att vissa investeringar är bra och nödvändiga och andra investeringar är ju nödvändiga men dåliga. Som inom compliance så har det ju eskalerat något helt oerhört.
Absolut.
Och ingen vågar ifrågasätta de här oerhörda compliance-kostnaderna. Utan då, vadå, har ni gjort något fel nu? Är det något skumraskar?
Nej, men det är en ny tid för bankerna, helt klart. Men värderingarna är ju fortfarande låga.
Ja,
absolut.
Ja, har varit där väldigt länge och kommer väl vara det så länge räntan är så här låga, sannolikt.
Ja, rimligtvis.
Räntan är ju jätteviktig för bankerna naturligtvis. Ja, så räntan måste upp för att de ska få en enklare miljö att verka.
Vi får se. Det, som sagt, känns ju inte som att vi kommer få kraftigt stigande räntor i närtid. Gör inte. Ett annat ämne som vi ska diskutera, det är digitalisering, och det pratar jag också med dina kollegor om, och då var amerikanska bolag. De lyfter fram Qualcomm och ett bolag till som jag inte kommer ihåg nu. Vad finns det för svenska? Hur ska man investera i Sverige för att kunna ta till sig den här digitaliseringen som är våldsamt stark just nu och känns som att det kommer pågå i många år till?
Ja, men vi har ju försökt identifiera sådana nischer där det finns uthållig strukturell tillväxt och med bra marginalpotential. Hittills, de vi har pratat om idag då, gamingbolagen har ju varit några av de mest lysande exemplen där det har varit ett bra sätt att applicera det. Men sen gillar vi exempelvis Storytel, ljudböcker. Så generellt sett har det väl kretsat mycket kring att underhållningsindustrin på olika sätt har digitaliserats.
Och då måste jag fråga, för det här borde vi kanske haft med i aktualiteten, men Storytel hade ju kapitalmarknadsdag, var det förra veckan?
Ja, förra var det nog, om jag inte minns fel.
Och de kom med siffror strax innan på antalet abonnenter som var bra. Och så kom det nya prognoser i samband med kapitalmarknadsdagen, va? Hur bra var de?
Nej, men om man kollar mot förväntansbilden som låg bland de analytiker som följer, så var väl ganska mycket av det både på kort och lång sikt ungefär 10% bättre än förväntat. Okay. Ja. Men det som var intressant var ju att man lyfte blicken ytterligare några år framåt och säger att man ska gå in ytterligare 20 länder på sikt. Och
här finns det väl en ganska bra hävstång på sikt. Rätta mig om jag fel nu, men om du tittar på Sverige som är på något sätt den marknaden de har högst penetration.
Ja, verkligen. Det är runt 5% i Sverige.
Och här har man ett ganska hyggligt resultat, va? Här,
ja, absolut. Man har varit lönsamma i Sverige sedan 2010.
Just det. För de som har kraxat sig emot Storytel har ju pratat om att expansionen kostar väldigt mycket pengar.
Ja, exakt.
Och att de inte har något bra resultat. Men om man tar Sverige som på något sätt ett exempel på vad den här investeringen kan leda till, så blir det väldigt fina siffror.
Verkligen, och det är ju så vi har tänkt när vi gick in i det här, om det var 2016. Man får ju titta, man kanske inte egentligen ens ska kolla per land, utan du ska kolla per individuell kund.
Ja.
Och det är där det är intressant att på en investerad 100-lapp från Storytels sida så får man tillbaks ungefär 3,5 gånger pengarna idag i utvecklade marknader som Sverige. Och i de här nya länderna som man går in i, ja, men då är ju siffran inte positiv givetvis. För att du ska bygga upp en contentportfölj, du ska skaffa kontor och allting runt omkring, och sen ska du på med marknadsföring. Men så fort du kommer upp i någonstans 20-30 000 användare, då börjar du närma dig brytpunkten. När du är på 50 ungefär har det visat sig, ja, men där börjar man gå i break-even per land. Och därefter får du tillbaka mer pengar än vad du satsar, och då är det bara att gasa. Och det är den strategi man har använt, och man har ju blivit lönsamma snabbare och snabbare också. Man har ju lärt sig saker och blivit bättre och bättre i land för land. Så det är ju väldigt spännande. Och de nämnde ju att vi har givetvis gjort den här kalkylen för ett tag sedan och funderat på hur stort skulle det kunna bli i de länder där man är. Och inte för att det behöver bli så, men når man 5% penetration bara i de länder där man är, ja, men då blir det ju hysteriskt mycket större än vad det är idag. Det behöver man inte räkna att vi ska gå hela vägen dit, men trenden är ju att det går mer åt det hållet än där vi står idag.
Läser du eller lyssnar du på ljudböcker och sånt?
Nej.
Du gör inte det?
Jag lyssnar inte på poddar heller, ärligt talat.
Nähä.
Väldigt förmodligen. Det har hänt, men
okay.
Men, nej, men jag är den pionen som gillar att läsa och sen då
titta.
Titta också. Men jag tycker det ska ju finnas medier för alla. Om man vill läsa ska man kunna göra det, om man vill lyssna ska man kunna göra det. Vill man
men det är fint med Storytel, de har ju sin läsplatta också med ljudböckerna i textform, så att det är bara
du kan läsa även där, Mattias.
Ja, men det är bra med ljudböcker, jag gillar ljudböcker. Men...
Ja, nej, men jag tycker det är väldigt trevligt att man är ute och promenerar och sådär. Det tar ett tag, man får liksom vänja sig vid det.
Ja, det är ju bra i bilen, poddar är bra i bilen.
Jättebra.
Men jag har ju känt så mycket bil, så
nej, det är fantastiskt.
Skiljer på det.
Jag tänkte på, bara koppla på det lite grann. Du nämnde gamingaktier i en form av digitalisering. Vi pratade innan här om gudarna inom gamingindustrin. Vi pratade om Embracer och Stillfront. Men den, om man tittar på Stillfront, Embracer och Paradox. För jag vet att Paradox är också ett av dina favoritcase. Den har inte alls hängt med. Jag tror den är upp 10-11% på ett år. Det är inte fy skam sådär, men jämfört med de andra så är det långt efter.
Ja, kanske framförallt jämfört med sin egen tillväxt som ändå var
varför hänger inte den med, och vad är det som talar för att den ska ta fart i år?
Ja, man gick in i förra året kanske, men det är ju en hög värdering i absoluta tal. Men det ska den absolut ha. Så jag tycker att den är klart rimligt värderad idag. Och det som är spännande är att förra året så hade man ganska tunt på lanseringsfronten.
Ja, och ganska höga investeringar också.
Ja, verkligen. Man dubblade nästan antal anställda. Och klarade ändå att leverera 40% EBIT-marginal. Ja. Och betydlig tillväxt. Men nu går man in i ett år där man ska komma med 4 stycken helt nya titlar.
Just det.
Och det där vet man ju faktiskt inte hur bra det skulle kunna bli. Det beror ju på vad utfallet är. Men historiskt sett så har ju nya titlar varit väldigt bra drivare för tillväxten. Och får man då lite hävstång på de här personerna som man investerade i och att de börjar leverera spel, då kommer det bli fantastiskt, inte bara på topplen utan även på marginalen.
Och som alla vet så är jag definitivt inte någon gaming-expert, det vill säga spel, jag spelar inte. Men det jag gillar ändå när man läser på om det är att Paradox har, jag får rätt om många fel, att de har en förmåga att behålla sina spelare, för deras, det är mycket strategispel, det tar oändlig tid kan det ta att spela de här spelen. Mm. Det är liksom inte så att du avverkar en bana och sen går och köper nytt spel. Och det finns något attraktivt i det. Mm. Att de inte blir beroende av ett enskild lansering.
Exakt. Eller hur? De har ju inte det här problemet med en enda stor one hit wonder som är jätteviktig under några kvartal. Utan, och dessutom är det att deras spel, de hade väl ett spel nyligen som slog användarrekord efter 6 år eller något sånt där. Mm. Så det är liksom spel som de betyder mycket när de kommer. Men sen fortsätter de att växa som andel för bolaget.
Vi jämförde lite grann innan om att de här enskilda spelbolagen lite grann som bioteknikbolag. Det
Verkligen.
Blir väldigt binärt. Och sen har vi då läkemedelsbolagen som har en pamflett av massa olika grejer. Vissa går bättre, vissa går sämre, men helheten blir ganska bra.
Exakt, och där är väl Paradox ett sånt som är... Exakt. Och egentligen alla de som har varit framgångsrika är ju i någon mån det. Både Embracer, Stillfront, Paradox är ju diversifierade.
Ska vi ta lite verkstad till då? Vad ska man förvänta? Vi har ju pratat om det mesta, men Sandvik var ju först ut. 6% minus på organiska tillväxten. Snittet de senaste kvartalen har legat på... marginellt minus, tror jag, organisk tillväxt. Book to bill har hovrat runt kring ettan. Lite lägre ibland, lite högre. Kan man klara ett kvartal till med de siffrorna, sektorn, det vill säga negativ organisk tillväxt? Kommer marknaden köpa det?
Ett kvartal till tror jag absolut att man kan klara. Det jobbiga blir som sagt kvartalet därefter om man inte ser några tecken på ljusning. Då blir det jobbigt.
Man verkar vara väldigt förlåtande med hela sektorn.
Verkligen.
Om man ser att det är förra året som inte var bra alls, det kom bara negativa makrosiffror.
Nästa år då, jävlar.
Och verkstadssektorn gick som ett skott. Och framförallt Atlas Copco var ju upp 80%.
Och är på historiskt höga värderingar.
Verkligen.
Atlas Copco, verkligen. Det måste ju vara.
Så som sagt, jag tror ju att det blir ungefär lika svagt i Q1 som i Q4. Och sen minus även Q2, kanske Q3, och sen blir det plus Q4,
och det är ungefär där marknaden ligger också i sin förväntansbild. För det är med all respekt för din analys, men det är på något sätt marknaden verkar i min värld, så prissätter man som sagt att det kommer vända upp här snart.
Ja.
Efterfrågan.
Men frågan är hur mycket det vänder upp. Vi har ju inte haft någon hejdundrande högkonjunktur och inget liksom platt fall här när vi lågkonjunkturen som vi ändå är inne i. Så
det verkar inte som det har försämrats konjunkturen.
Nej, så det verkar inte finnas utrymme för en explosiv uppgång 2021 heller. Utan det blir
jag tänkte på, Oskar, du lyfter fram, och det får man väl ändå kalla konjunkturkännare. Trelleborg är ju ett av dina favoritcase. Mm. Jag hörde från någon som var på SCBs småbolagsdag i Köpenhamn att det var egentligen det bolaget som var ganska tydliga med hur de ser på konjunkturen från deras perspektiv. Mm. Att det är sommar man pratar om. Mm. Då kanske det vänder. Och det är framförallt det här agriculture misstänkt.
Ja, exakt.
Jordbrukssidan. Att det är liksom ett par kvartal som det är dålig efterfrågan.
Mm.
Är det så du tänker också? Varför ska man då köpa det nu då?
Ja, nej, men jag tycker definitivt det är så man ska tänka. Och sen så det brukar ju ofta vara så där att det är liksom när det ser som klart sämst ut, eller till och med lite innan som man ska köpa verkstad. Och det är väl den cykliska aspekten av det. Mm. Det andra är att de faktiskt gör saker internt med strukturen.
Ja.
Och att man plockar bort ungefär 10% av bolaget som, och sätter det lite åt sidan och säger att blir det inte interna förbättringar här så kommer det bli avyttringar.
Mm.
Och det är ju delar som har i princip noll marginal eller negativ marginal idag.
Ja.
Och plockar man bort dem så kommer bolaget kunna närma sig en marginal på 15%. Men det är ju också i ett läge när Wheel Systems då inom agriculture är svagt. Och där har man ju gjort ganska stora investeringar för att vara redo för nästa cykel. Och det där är ju mer av en replacement-marknad.
Mm.
Och de här traktordäcken som det handlar om, de har ju liksom kört 3-4 år nu och traktorerna kör på fälgen snart. Och då är det dags att byta det där.
Det är dags att byta. Ja, men då känns det ändå som en hygglig positiv bild av verkstad.
Mm.
Eller? Nu ser du så här skeptisk ut, Mattias.
Nej, jag är inte säkert positiv.
Du är inte säkert
positiv? Nej, men konjunkturen är svag och det har varit mycket multipel expansion.
Ja, det måste en vändning. Vi måste se en vändning.
Mm. Nej, men så är det.
Jag tror inte det blir någon så här hejdundrande uppgång i vare sig organisk tillväxt eller vinster. Så.
Det är bara frågan hur länge kommer marknaden vara förlåtande.
Mm. Ja, jag tycker verkligen det är hur, tråkigt. Jag gillar de där bolagen med bolagsspecifika faktorer som typ Munters där man har ny ordförande, ny ledning och man kan göra väldigt mycket internt oavsett hur konjunkturen går. Sådana case gillar jag.
Som Lindab som du och jag pratade om. Det är ju ett jättebra exempel på vad man kan göra. Och där finns det mer att göra.
Ja,
det tror jag. Även fast de har delvis konjunkturen mot sig.
Ja, men
som det, sagt,
det blir betydligt lättare att hantera om det finns mycket att göra internt i bolaget. Ja. Då kan man ta den där motvinden från konjunkturen.
Är du fortfarande positiv till Lindab?
Det är inte lika... Jo, men det är jag. Och Ola Ringdahl har gjort ett jättebra jobb och kommer fortsätta att göra jättebra saker. Sen är det inte lika, blir inte lika spännande längre när alla älskar det. Nej. Och det har gått så bra och aktiekursen har gått.
Det är jobbigt det där.
Då får man hitta och leta med nya. Då kanske Munters kan vara nästa.
Munters. Ja, det är väldigt få som pratar Munters. Det ska jag hålla med om.
Ja, men hela introduktionen blev ju farsartad.
Ja,
man pratar mycket om datacenter där bara kollapsar när man ju gjort om där och lagt ner i Europa. Och sen skulle man värdera det som Atlas Copco även fast det var ett annat bolag än det som var noterat innan.
Ja.
Och nu har man ändå lite historik, den är inte så himla rosa skimmande förvisso, men framåt här så finns det ju mycket positivt att se framåt, tror jag.
Ja, intressant. Nej, men det är väldigt få som pratar munter, så man blev väl lite vingskadad, vingskjuten där.
Jo, men sorry.
Har jag missat någonting? Känner ni, har jag missat någonting av det ni vill prata om?
Ja, men om de rapporter som är kvar, och det är ju en herras massa, det är de flesta. Det bara kommer några
stycken. Det är det.
Så det som är...
Dometic vill jag lyfta fram.
Aha.
Den blir ju superspännande att kolla på. Den är apropå en aktie som alla älskade. Mm. Och nu börjar det komma säljrekommendationer. Det börjar bli, blankningarna har ökat. Och om jag har förstått det rätt så har man nästan, inte, jag ska inte säga att man ringt runt, men många analytiker har börjat guida ner, läst ett mäklarkoll.
Kursen är bra nära all time high också.
Så att den där blir ju oerhört. Jag undrar om Whispers är lite lägre till och med kanske. Vad får ni en känsla? Jag menar, vad säger mäklarna liksom, när ni får mäklare? Jag får bara, jag läste
något mäklarkorn. Men jag tycker det är lite läskigt med Dometic. Mm. De är ju, de breddar sig men de är ändå väldigt nischade. Så jag tycker de balanserar på bra en slak lina där.
Konsumenten mår ju bra i USA.
Jo.
Så är det.
Nej, vi vågar inte riktigt hänga på.
Du vågar inte riktigt, Oskar.
Jag är lite nyfiken på dels då NetEnt som är Underdog. Evolution Gaming gör det ju fantastiskt bra.
Ja. Otroligt, men det är apropå älskade aktier.
Ja, men det är ett fantastiskt bolag. Ja. De har ju levererat något helt ofattbart bra.
Det är ingen som vågar säga något negativt om Evolution Gaming.
Nej, och det kan man inte göra. Men det är värderingen där som är P30 och sen har vi NetEnt på P10. Och de gör ju för vissa olika saker. Men om NetEnt kan komma in lite bättre, eller betydligt bättre inom live-delen, få det lite bättre fart på sin gamla del så att säga, och sen Red Tiger-förvärvet, om det blir bra, och de kan även få lite skjuts av USA här framgent.
Okay.
Så det finns ändå fyra faktorer där att hålla koll på, då kan det ju bli
väldigt bra. De måste liksom återvinna förtroendet och det måste liksom...
P10 kan ju utan problem bli P15 eller P20, och sen har lite vinsttillväxt på det här förhoppningsvis.
Ja, men det är ju marknaden som vi är inne på. Människor köper gärna aktier som har gått väldigt bra och levererar bra grejer. Man litar på det. Det spelar ingen roll att P-talen är väsentligt högre. Man vet lite vad man får liksom.
Och sen Nobia har ju aktien ändå fått fart efter valet i Storbritannien.
Jag säger förvånansvärt bra siffror de haft.
Ja. Och det var ju organisk tillväxt i kvartal 3. Så har de visat dem även i kvartal 4 och att det är på rätt väg. Och mycket talar ändå för att det värsta är bakom oss i både Norden och Storbritannien.
Ja, det här är ju liksom det klassiska Brexit-kålet på något sätt, trodde människor. Men de har ju klarat sig väldigt bra.
Ja, de har kämpat på bra.
Ja, verkligen.
Och nu vd där, kapitalmarknadsdag i mars. De flyttar fabriken där från Tidaholm till Jönköping, jätteinvestering.
Från... Laholm, vad sa du?
Tidaholm.
Från Tidaholm.
Det är 2 miljarders investering, så de tar i från tårna här nu. Så jag tycker det är ändå rätt spännande och kul att
det är alltid bevaka spännande,
alltså, framöver här.
Det är en ynnest att få hålla på med börsen. Ja. Vad spännande det är. Händer ju saker hela tiden.
Ja, absolut.
Verkligen.
Ja. Men vad säger ni? Ska vi runda av där då och ge oss i kast att käka upp de här kardemumma?
Ja, jag har ju längtat
länge. Jag hörs hur det kurrar i magen. Då. Men då ser vi till att avsluta det här så vi kan käka ut kardemummabullar. Oskar Karlsson och Mattias Eriksson, tusen tack för att ni kom hit. Jag önskar er en underbar helg.
Stort tack.
Lycka till i Rapport Djungeln.
Tackar.
Och tack alla som har lyssnat och trevlig helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Ha det bra.